Du lyssnar på Fråga kriminologen med Fatima Adberger, jurist och kriminolog, och mig, Bosse Åström, tidigare kriminalchef.
All right, då kör vi.
Det är en del på gång nu. Nya samarbeten och avtal. Framöver en permanent studio. Bättre ljud. Möjlighet att intervjua live. Bild också. Rörlig bild. Nya plattformar. Festivaler. Evenemang. Resor. Böcker. En och annan tavla. Kanske en brack. Vem vet. Men just i det här ögonblicket har Fatima bjudit in sig själv till Bosse och hans familj. De sitter vid köksbordet. Bosse har anpassat fikat till Fatima, som ju inte äter animalier. Där finns frukt och bröd. Tidigare på dagen har Bosse mixat egen hummus. Han har också handlat havremjölk på den lokala butiken. I detta nu sprider sig antagligen ryktet på Värmdö att Bosse måste ha blivit vegan. Fatima frågar Bosse hur sjutton de ska lägga upp det här avsnittet, som ju blir en sorts övergång till det som komma skall.
Avsnitt nummer 43 har vi bestämt oss för. I vilken ordning börjar vi? Vad börjar vi med?
Vi kan väl göra en liten tillbakablick över året som har gått och vad som har hänt, och ja, göra en form av bokslut och sen titta på lite grann vad vi fått för reaktioner ifrån allmänheten, från våra kära lyssnare med mera.
Ska vi göra det?
Ja, men absolut.
Ja, jag brukar alltid säga att vi ska absolut ha en dialog med lyssnarna. Och något som jag har upptäckt är att även om man kan ha starka åsikter ibland, så är ju Fråga kriminologens lyssnare helt jäkla fantastiska. Därför att man för en vettig dialog, och det är också det kravet jag har ställt. Var sansad för en vettig dialog, så ska jag svara. Och i det här avsnittet så kommer jag faktiskt att, eller vi kommer att svara på ett par inpass.
Men jag tror också så här, förstår du Fatima, att när man säger att man ska vara liksom, man ska få ett sansat samtal i samtiden, så tror jag att vårat sätt att vara någonstans smittar av sig på våra lyssnare också, va? Det är inte svårare än så att det smittar av sig, att vårat sätt att vara och förhålla oss till olika sakfrågor med mer, det smittar av sig också. Man kan inte vara förbannat obehövlig. Ja, det är klart, det kan man vara mot mig som ibland svär som en borstbindare, såna här grejer, men det är bara, det är bara som jag är, va? Det är inget illa ment med det.
Nej, men samtidigt, alltså, det lär ju vara ett tecken på intelligens, har jag hört. Och det tycker jag passar bra, för jag svär ju som en borstbindare hemma på hemmaplan. Men vi fick faktiskt ett inpass, vi kan ta det på en gång. En person skriver in och säger, den där Bosse, han bara svär, och det går ut för med podden. Men jag antar att han har, citat, någon form av juridisk bildning, eftersom du har med honom i din podd. Det var ju spännande. Har du någon form av juridisk bildning, Bosse?
Ja, jag har samma juridisk utbildning som du har, va?
Ja, men det var det värsta.
Ja, precis. Och det goda är att du har gott omdöme. Det har ju ingenting med utbildning att göra.
Eller dåligt omdöme då, beroende på.
Nej, ja, men det kan man inte säga, för då skiter man i eget bo.
Ja, okej, jag har gott omdöme. Mycket gott.
Ja, men det har jag sagt till dig förut, och det är så jävla enkelt, Fatima, att om inte jag hade gillat det, om inte jag hade trott på det vi sysslar med, vad fan sitter jag här då för, va?
Ja, det kan man fråga sig.
Ja, exakt. Ja, men jag är tillräckligt gammal för att kunna göra andra saker, så enkelt är det.
Men vi har kul.
Jo, men det där... Alltså, nu är det en av oss som är dum i huvudet här. Jag vet inte, det är inte jag. Jag säger just det.
En av oss är dum i huvudet, det är inte jag.
Nej, exakt. Okay. Men jag säger ju det. Det finns ju goda skäl för oss att sitta här.
Folkbildande. Det var bland det första jag faktiskt positiva omdömet jag fick höra om podden när vi körde igång den från början. Allra från början. Det här är folkbildning, var det faktiskt författaren Andreas Johansson som sa. Och det suger jag i mig, förstås.
Men låt oss försöka hålla det spåret också.
Okay,
som en form av en jävla nyårslöfte eller liknande. Nu har det gått ett antal veckor,
ja, men, men även om det har gått ett antal veckor in på det nya året, så står vi ju faktiskt inför en förändring. För att imorgon dag, men jag tänkte att jag går inte riktigt ut med vem, vad, hur, men imorgon dag så är jag inne och signar ett stycke kontrakt. Och efter det så, ja, målet är att Fråga kriminologen dyker upp i olika typer av på olika typer av plattformar, helt enkelt.
Och vad Fatima egentligen säger utan att säga för mycket, hon säger bara att imorgon är en annan dag.
Vad har du sett då när du har kört en trip down memory lane? Det känns ju som vi har jobbat ihop i typ 10 år, men det är inte lika länge.
Nej, det är faktiskt inte det. Jag blev faktiskt förvånad när jag gjorde en sån här liten backtracking här. Va? Det är inte mer än 3 månader. Alltså, när vi, jag har varit inne med några inhopp, va? Men det är ju liksom historien och någonting helt annat. Va? Men jag tycker liksom att vi har ju hållit oss till aktualiteter. Vi har försökt balansera de diskussioner som ibland har varit ganska högljudda i massmedia. Va? Vi har pratat här om hedersbrott.
Vi hör Bosse sammanfatta sin syn på hedersbrott ur Fråga kriminologen från den 26 november 2025.
Alltså jag blir så förbannad när de här ärna inträffar, va? Och jag känner mig, jag brukar säga för fan, min heder är satt i fara, därför att jag lever efter den principen att alla människor har lika stort värde och var en gör precis vad fan de vill så länge de inte gör en annan människa illa, va?
Ja, absolut, jag skriver under på det.
Ja, och min heder, va, den skiter ju han fullständigt i. Han skiter ju mina normer och levnadssätt och såna grejer, va? Utan nu är det hans jävla regelbok som gäller i det här fallet. På den här Clemens däremot då, som nu hans...
Jag dör mot Clemenger.
Mm. Ja, vad fan han än heter. Du vet vad jag menar. Sexualbrottslingen vars brott numera är preskade hela skiten.
Ja, nu är det fritt för honom att dyka upp i Sverige rent juridiskt. Men frågan är vad som händer med den här stackars människan. Om det är förhållandevis iskallt när han dyker upp, ja,
Han kommer inte dyka upp här, den sak som är helt klar.
Nej, förmodligen alltså. Inte.
Nej. Men i alla fall, så det har vi diskat av. Sen har vi pratat lite grann om det här med vittnen och anonyma vittnen och hela det där köret, vad vi tycker om det egentligen.
Fatima och Bosse bekänner färg avseende anonyma vittnen ur Fråga kriminologen från den 16 december 2025. Men sen 1 januari i år så har vi ju då en möjlighet att höra vittnen anonymt. Och det står ju så här att det krävs en påtaglig risk då för att vittnet eller dess närstående ska utsättas för allvarlig brottslighet. Och det här är också menat då som en sista utväg. Men är det här ett sätt att komma till rätta med rädslan för att vittna, tycker du?
Ja, enligt min uppfattning svar nej. Definitivt nej, va? Det här är sån här plakatpolitik än en gång, va? Därför att om du liksom är ett... Ja, det är domstolen som beslutar om du ska anses liksom ha privilegiet att vara ett anonymt vittne, va? Ja. Och då finns det då de här olika kriterierna, va? Att det är risk för att du ska bli utsatt för repressalier, bla bla bla, hela det där köret, va? Men så är det också på det sättet att anonymiteten ligger i vad det gäller din identitet, ditt ansikte eller dina features så att säga, och vad det gäller din röst. Det här kan man förvränga. Men innehållet i din utsaga är ju inte anonym på något sätt, va? Nej. Och hur jävla anonym är du då när så att säga den tilltalade i ett exempel då får reda på vad som har sagts, va? Det är klart som fan att han vet den enda personen som kan ha lämnat de uppgifterna i Bosse Åström, va? Och då hamnar vi i ett jävla prekärt läge, va?
När det här med anonyma vittnen var ute på remiss, då säger advokatsamfundet så här att det här är inte effektivt, det är inte proportionerligt och det är inte rättssäkert. Och så pekar man på det här med rättssäkerheten. Man säger att det är viktigt i en rättsstat att den som är misstänkt för brott har möjlighet till ett effektivt försvar. Och så menar man ytterst då att det här med anonyma vittnen, det skulle ju strida mot rätten till en rättvis rättegång till exempel, och EU-konventionen mot mänskliga rättigheter, och det skulle innebära bevisvärderingsproblem. Nu har vi ju för sig, det finns ingen anledning att sitta och argumentera mot det här, för att nu har vi ju den här lagstiftningen. Men frågan är, hur effektiv är den?
Vi har pratat lite grann om vad det gäller styckmord.
Lyssnaren Therese strör ett helt saltkar i Bosses sår i avsnittet från den 30 december 2025.
Nu blir Bosse glad. Therese har en fråga om mordet på Katrin da Costa.
Ah, fy fan, jammas. Okej.
Fast den här gången så handlar det om... Vi ställer oss upp så att säga så, som en man till förmån för allmänläkaren och obducenten. Therese vill veta, varför blir det aldrig ett slut på det här? Varför får inte allmänläkaren och obducenten någon upprättelse? Varför får de inget skadestånd? Det var ju inte dem, och det har ju gått så många år. Så säger Therese.
Ja, tack Therese. Du petar in ett helt jävla saltkorg i öppna sår. Men bara för att göra det här tydligt. Katrin da Costa-utredningen återupptog jag 1999 och hade bra spår att jobba vidare på, men hela skiten gick som Titanic rätt in i isberget på grund av en åklagare som fuktade ur på grund av massmedial press, vågar jag påstå. Okay. Och det kan jag motivera och det kan jag liksom bena upp långsmäst. Men grejen är så här, va? Att ingen vet hur Katrin da Costa dog. Och det är liksom första punkten, va? Det vill säga man kan inte bevisa att det är ett mord. Bland annat på grund av att man aldrig hittade huvudet till henne. Och det ser man ju på Anders, och chefsåklagare Anders Selins gärningsbeskrivning. Att de här två lekande och i samråd tillsammans med varandra under pingsthelgen 1984 berövat Katrin da Costa livet antingen genom, och så kör man liksom en meny, va, på 20 olika tillvägagångssätt. Mm. Och det höll ju inte. Men i vad det gäller tingsrättsförhandlingar då, som då också togs om av olika skäl, va, så skriver då chefsrådmannen eller lagmannen då, Carl Anton Spak, va, i domskälen då, va, att de frikänns för mord därför att de inte bevisar hur de mördar eller att hon överhuvudtaget mördar, så här. Men däremot så är det styrkt att de har styckat kroppen och det är ett brott då som var preskriberat. Och det här ingår inte i domen utan det är domskälen. Domskälen kan man inte överklaga. Va?
Nej, och det har ju varit den stora stötestenen för mig också. Oavsett, utan att ta ställning i övrigt i det här fallet, så menar jag att vad i hela friden fick man luft ifrån? Man kan inte förklara någon skyldig i en del av domen, i en skrivning som inte går att överklaga.
Det var rätt intressant att styckmord kom upp före det som sen händer i Rönninge då, i närtid, som också tog upp.
Fallet i Rönninge på juldagen 2025 belystes tillsammans med tragedin i Boden vid samma tidpunkt i Fråga kriminologen från den 20 januari 2026. Rönninge. Det är sen torsdagkväll. På väg mot natt, juldagen 2025. En 25-årig kvinna är på väg till hemmet i Rönninge, i Salems kommun, Stockholms län, Södermanlands landskap. Efter en utekväll med vänner. De skiljs åt vid Rönninge station strax efter 1-tiden på natten. 25-åringen når aldrig hemmet. Vid 01:30-tiden kopplar hennes mobiltelefon upp för sista gången. På fredag morgonen, annandag jul, kontaktar anhöriga polisen och anmäler 25-åringen försvunnen. Polisen väljer att avvakta. Familj och vänner ger sig ut för att söka efter kvinnan. Cirka 500 meter från Rönninge station, i ett dike, hittar de 25-åringens hörlurar och i nära angränsning till dessa buntband och en hammare. På marken syns tydliga däckspår. På fredag eftermiddagen inleder polisen en förundersökning om människorov och drar igång en stor sökinsats med både helikopter och hundar runt om Rönninge. På lördag förmiddagen den 27 december anhålls en misstänkt 26-åring i sin frånvaro. Klockan 21.22 samma dag grips 26-åringen i ett skogsområde flera mil från Rönninge. Omständigheterna runt gripandet och fynd på platsen gör att polisen kan konstatera att den 25-åriga kvinnan är avliden.
Ja, vad säger vi om det här?
Ja, för det första så är det jävligt tragiskt. Va? Det andra så finns ju massa sådana här beståndsdelar. Liksom att hon dyker inte upp hemma. Familjen kontaktar polisen. De är oroliga. De går ut och söker själva. Och då kan man säga första frågan. Så här, är det helt okej att det är familjemedlemmar som hittar saker som gör att sökandet övergår till en brottsutredning? Alltså polisen ska också lämna service till allmänheten på det sättet, va? Men fan, sätt igång apparaten på en gång, va? Istället för att wait and see. Wait and see games, det är inga bra grejer, därför att om det är ett brott som ligger bakom så är tidsaspekten en väsentlig faktor att ta med i bilden. Va? Därför att gärningsmannen, om det är ett brott bakom, han försöker göra två saker, han eller hon, att skapa tid och rum mellan gärningen och sig själv. Så enkelt är det.
Och som jag förstår det här i Rönninge, Nu går de anhöriga ut och letar själva. De får ingen direkt respons från polisen, eller inte på det viset som de vill ha i alla fall.
Nej.
Så går de ut och letar själva, och här då i närheten av, som jag förstår det, stationen, så hittar man buntband, är det så? Och andra rester på marken.
Ja, för buntbanden är ju inte liksom någonting, men man hittar hennes tillhörigheter
tillsammans
med de här andra fynden, som gör att fan, det här är inte rätt alltså.
Och då, och det är dag nummer två.
Ja, yes.
Och då förstår polisen att nu behöver vi ta ett tur med det här.
Ja.
Men efter det då, vad säger du om polisens arbete? För det går ju ändå förhållandevis snabbt att man får tag på den här personen.
Jo, visst, men vad fan, han anträffas med en spade i handen.
På den tredje dagen?
Ja, exakt. Mm. Och säger, jag har kroppsdelar i frysen. Jag menar, hur svårt kan det vara att sätta honom i handfängsel för att ägna på polisstationen?
Och sen hade vi då diskussionen om vad det gäller Jack Arklöv och hans ansökning om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt och mera. Och då som avslogs ut av hovrätten senast. Han sitter ett tag till i alla fall. Och där var ju vi osams då, eller osams, det blir vi aldrig, men vi hade olika uppfattningar i frågan om vad det gäller bedömningen av Tony Olsson, och, eller Tony Byström som han numera heter, och Jack Arklöv, att han blir villkorligt fri, han får ett tidsbestämt straff, han är ute på fri fot och Jacke sitter kvar, va?
Det hettar till i diskussionen mellan Fatima och Bosse i avsnittet av Fråga kriminologen från den 27 januari 2026.
Man behöver inte vara matematiker för att lägga ihop 1 + 1 + 1 + 1 blir 3 eller 4. Utan grejen är så här, han har ju bevisat det i förfluten tid. Han har varit med som legosoldat i jugoslaviska kriget. Han har begått fruktansvärda handlingar där som han har erkänt, som han är dömd för.
Mm.
Han har varit med om den här rånen i Kisa och så vidare. Och han har faktiskt avrättat 2 poliser. Alltså med berått jävla mod. Liksom ungefär som ett fångskott i ett jaktsällskap, va?
Mm.
Eller, ska den här mannen kunna vistas på våra gator och säga så här, ja, men nu är han rehabiliterad. Vad fan har han gjort, va?
Mm. Men om vi tittar på en kille, alltså, återigen, man ska kanske inte göra den typen av jämförelser, men tydligen så har man inte haft några som helst problem med att sätta Tony Olsson på fri fot. Och han är ju också med i den här,
Jo, men han har ju avtjänat sitt straff. Han har ingen Jugoslavien-historik. Han har inte liksom hållit i triggen.
Men samtidigt så är det ju så att Tony Olsson var ju med i det här uppmärksammade rymningen 2004.
Ja,
var det från, och han har ju haft allmän misskötsamhet liksom i, och det finns ju, jag vet att det finns filmer från den här händelsen då 2004 där någon alltså har smugglat in ett vapen till Tony Olsson, och att det är han som går runt på avdelningen med det här och även liksom avlossar det här vapnet och så vidare. Alltså någonstans, det är väl inte så att han är någon dununge, den här killen?
Nej, det har inte jag heller sagt, va? Men han har ju avtjänat sitt straff.
Ja, fast kan man inte tycka det?
Men fan, han är ju dömd för någonting. Han har avtjänat sitt straff, han kommer ut, han har liksom zonat det.
Ja, han fick ju tidsbestämt.
Ja, precis. Han är ute nu, va?
Nu är han ute, ja det stämmer.
Vad fan har vi för problem med det då?
Ja, nej, egentligen har jag inga problem med det. Alltså det i jämförelsen med, för att de var ju båda involverade.
Ja, men han höll inte i avtrycken.
Om han gjorde allt annat än höll i avtrycken, är han inte lika farlig och
farlig, det kan skita fullständigt i, va? Men när allting är avklart, de här 2 polismän, de är satta ur spel.
Ja.
De är inte med i matchen. Och sen väljer då Arklöv att gå fram på eget jävla bevåg och så här fimpa de båda 2. Och det är en jävla väsensskillnad mot Tony Olsson. Även om jag tycker att Tony Olsson också skulle brinna i helvetet. Men det är liksom en annan fråga, va?
Mm.
Men du kan inte jämföra de 2 på samma dag. Absolut inte.
Nej, jag hade ju gärna sett. Å andra sidan så är inte jag sån. Jag tycker att vi ska ha tidsbestämda straff, därför att jag tänker på hela miljön på kriminalvårdsanstalterna och jag tänker på att vi ändå har en kriminalvård och en rehabilitering och så vidare. Men ska Arklöv sitta, då är jag den första att tycka att då ska nog fan Olsson sitta också.
Ja, jag håller inte med dig.
Om vi bortser från Jackie Arklöv då, att hans...
Nej, vi bortser inte från honom.
Skulle inte Tony Olsson ha kunnat gjort det här lika väl?
Nej.
Jag fokuserar så mycket på det här med att hålla i avtryckningar. Jag tycker jag uttryckt mig kanske olämpligt också. Så här, då kommer den där jävla lilla liberianen.
Ja, just det. Jag tänkte på det. Jag känner ju dig. Jag vet ju att du inte är rasist. Var kommer ordet lilla liberianen ifrån då?
Nej, men det är väl ett uttryck för hur jävla avskyvärd jag tycker att han är. Och att hur avskyvärd hans handling är. Va? Mm. Och etymologiskt i det säger så finns det ingen fel, va? Han är liten, han kommer från Liberia. Och att han är en jävel, det är ju liksom hans handlingar som har visat det också, va?
Fast vän av ordning, han adopteras till Sverige, så han är ju per definition svensk faktiskt.
Ja visst, men det är ungefär som han sa själv.
Skulle bli sur på mig då? Är det liksom
den där
lilla halvlappen, skulle du säga det då?
Ja, absolut.
Det skulle du göra.
Ja, absolut. Det är ingen skillnad i det, va?
Nej.
Men jag menar, Jackie sa ju en sak då i vad det gäller förhandlingar inför Örebro tingsrätt, va? När man förhandlade om man skulle få det här tidsbestämt, va? Och då säger man så här, jag kan inte sudda ut min kriminella bakgrund. Jag kan inte sudda ut min militära bakgrund.
Nej, just det, den militära bakgrunden
du pratar om. Nej, och han kan lika lite för helsike sudda bort sitt liberianska ursprung. Även om han är adopterad och är naturaliserad svensk och allt sånt där. Det är självklarheter, va? Men det som är intressant i sammanhanget, och jag tror att du och jag har diskuterat det tidigare också. Och det är att den här jävla Andreas Axelsson fullständigt har flygit under radarn.
Ja, men det slog mig efteråt faktiskt när vi var klara med avsnittet. Där sitter du och jag och liksom dribblar Tony Olsson och Jackie Arklöv fram och tillbaka. Men Andreas Axelsson och jag vågar påstå att alla medier gör så. I den här berättelsen så någonstans Andreas Axelsson kör flyktbilen. Ja, han är i och för sig inne i själva banklokalen. Men han kör flyktbilen, han blir skjuten och han hamnar på lasarettet, där hämtar de honom och sen är hans liksom session över i det här, men han måste ju naturligtvis också i högsta grad ha varit inblandad från början i det här, och det här är ju inte det första rånet de begår heller.
Nej, absolut, va? Du har ju helt rätt i ditt resonemang, va? Och det har ju både tingsrätten och vad det gäller hovrätten fastslagit, att alla de gärningar som dom då har begått är de lika skyldiga till alla tre, oavsett vem det är som har gjort vad i olika sekvenser utav de olika brottsliga aktiviteterna, va? Mm. Men det som skiljer än en gång åt det här, va, och framförallt om man tittar på den mediala uppmärksamheten kring det, så är det så här, utgångspunkten är att vi har tre exakt lika skyldiga personer,
yes,
som är dömda till livstidsfängelse för vad det gäller mord, mordförsök, grovt rån och så vidare. Men skillnaden är att Jackie så småningom är faktiskt den som kliver fram och erkänner att det är han som håller i pufferten och att det är han som trycker av det här. Och han har också en mer spännande historik i den delen, att han har varit delaktig då i vad det gäller det forna Jugoslavienkriget där i mitten på 90-talet. Och sen den andra biten är att Tony Olsson, hur jävla dum i huvud han än må vara, va, så har ju han faktiskt utmärkt sig 2004 under tiden han avkände den här rymningen, han skjuter i taket och lever fan, och han lyckas fly till Costa Rica och det är mycket bullerbång, va. Men den här Andreas Axelsson, det är mer ungefär som han har tagit sina kulor för laget och sen när han bara flyger in under radarn, och tittar man på den historiken då, de bedömningar som man har gjort beträffande honom när han vill få sitt livstidsstraff tidsbestämt, det är att han har ju uppfört sig föredömligt, va? Risken för fortsatt brottslig verksamheten är låg eller mycket låg, han har genomgått alla program som han ska och han har liksom inga varningar, anmärkningar eller anmälningar eller liknande under tiden. Inga allvarliga sådana i alla fall. Och det är skillnaden. Och då som journalist då säger man så här, det gör man skara. Vem fan skriver om idag då?
Ja,
vad fan ska vi skriva om Andreas Axelsson? Det han gjorde 2000, eller 1999 där.
Mm.
Det är liksom, det är mer eller mindre historia. De andra är ju mer levande i den meningen att en inte har fått sitt straff tidsbestämt och den andra har gjort en spektakulär rymning 2004 med hjälp av insmugglade skjutvapen och så vidare. Mm, va? Mm, mm. Så den, vad skulle du är ju journalistutbildad. Vad fan skulle du skriva om Andreas Axelsson då?
Nej, men
som
alltså
skulle
då
göra att du sålde lite fler lösningar.
Ja, men då skulle jag rota i hans bakgrund, för att han kommer ju från nynazistiska kretsar.
Ja.
Då skulle berättelsen handla om det. Det skulle handla om honom då faktiskt. Nej, men jag fick ju gå och rota i hans förflutna då. Och där tror jag faktiskt att det finns en hel del att hämta. Jag tror att han var långt framme, så långt jag minns. Så var han ganska högt upp i hierarkin i de här nazistiska kretsarna. Så jag tror ju säkert att Andreas Axelsson kan ha bidragit med att vara lite hjärna bakom det man har gjort från början.
Mm, precis, men då är det ungefär som att sätta vagnen före hästen. Va? För det här är ju historia, det ligger ju långt före i sådana fall, dels den här brottsligheten som man är dömd för, med mer av vilket intresse. För jag menar, det är ju allmänt känt att alla de här tre pajsarna då var liksom aktiva i nynazistiska kretsar och hade förflutet, att de hade höga poster, eller vad man nu ska kalla det för. Va?
Ja, alla egentligen utom Jackie Arklöv. Alltså jag läste något så vidrigt där egentligen, då ingår han i alla fall i samma kretsar som Tony Olsson gör då i de nynazistiska kretsarna. Och där är han väldigt uppskattad just för att han har den här soldat- eller militära erfarenheten och har varit legosoldat och allt det här. Så man är rätt imponerad av honom på det viset. Men det är någon av de här, och jag vill inte ens namnge personer, jag vill inte ge dem det utrymmet. Men någon av de här högre hönsen i den här nazistorganisationen uttalar sig i stil med att man kan ju nytta av en sån här snubbe som Jackie Arklöv, men sen när vi har tagit över här och så, då behöver ju han typ kastreras eller steriliseras, för att han får ju inte föra sitt jävla blod vidare. Så här. Och då tänker jag lite grann så här, det ligger väl i linje med att vara fascist och ha den där typen av uttalanden. Men jag tänker lite grann, alltså snälla Jackie, vad sjutton gör du i ett sånt här sammanhang? Varför lånar du ut dig själv ens från början till ett sånt här sammanhang där du faktiskt inte alls, du är inte respekterad, du är inte omtyckt, du är ingenting. Du anses vara en lägre stående varelse. Mm. Och ändå så går du in i ett sånt här sammanhang. Jag tycker det är absurt, ärligt talat.
Ja, och svaren sitter en själv på bara. Men jag som är lekmanna, psykiater, psykolog, jag har sett de där fenomenen tidigare där man har ett väldigt, väldigt stort självhävdelsebehov. Mm. Och han vill då visa, jag passar in i den här miljön även fast det finns saker som inte passar in i era doktriner och grundläggande värderingar och såna grejer. Men jag ska fan visa att jag platsar här, va?
Mm, mm.
Ja, och det är precis som du säger, va? Det är klart, så länge man är en nyttig idiot och tjänar det större syftet med, oavsett vilken organisation eller förening eller liknande som man är inblandad i, va? Så är man naturligtvis välkommen. Men sen man har uppnått sina syften, då läggs man bara på skräphögen.
Ja,
och det finns många sådana fenomen i övrigt i samhället också, kan jag säga, där människor utnyttjas för andra, så att säga, personliga behov, och sen när man är klar med den grejen så läggs man på skräphögen.
Det är det första avsnittet som vi gjorde tillsammans.
Mm.
Det handlade ju om den här kriminalpolitiska reformen.
Mm.
Och vi satt och jag gick igenom vissa uttalanden man har gjort och vissa saker man vill driva igenom, bland annat tillsammans då med Rickard Nilsson och sen så med dig. Och någonstans i den här processen så säger jag att om vi går åt det här hållet, vi enas lite grann som jag minns det, du och jag, om att det här är typ den amerikanska modellen som man ska införa då i Sverige. Och då säger jag, men om vi då inte längre ska ha en kriminalvård utan bara förvaring, då hamnar vi i ett läge, vi kan inte förvara hur många som helst. Då måste vi för fan, det här barkar ju iväg åt dödsstraff. Vi måste börja ha ihjäl folk, för vad ska vi göra av dem? Vi kan ju inte släppa ut dem igen. Och då sa du att det var väl kanske lite väl dramatiskt, men att du förstod vad jag menade.
Ja, men
jag har fortfarande den, vi ska vara ärlig, det är den känslan jag har när jag tittar på hur man för politiken på alltså kriminalområdet, kriminalpolitiken. Så det är det jag känner. Det är däråt vi är på väg.
Men det är bara fuktat tummen och hålla upp den och se vad vindarna blåser ifrån. Det är klart som fan att de blåser ett visst håll. Det brutna benet, det ska man plötsligt säga, det funkar inte med en Alvedon förra veckan. Va? Nu får vi köra två Alvedon och se vad som händer. Va? Mm. Och sen händer ingenting naturligtvis. Va? Men det finns ju massa såna här människor som har kreativa idéer och som på grund av byråkrati med mera har stoppats i förfluten tid. Till exempel här att man skulle med stor enkelhet kunna bygga ut då vad det gäller kriminalvården med utökade fängelseplatser som man slapp liksom i dubbelbeläggning och allting. Va? Men då kommer det in massa jävla byråkrati med markanvisningar och frågor om förändringar, detaljplan och sådana där grejer. Där ska man lägga ner lyset på om man vill hitta så att säga snabbfiler eller snabbvägar till det här. Va? Men sen kommer det upp massa andra sådana här lustifikationer att då ska vi hyra fängelseplatser i Estland.
Ja, det är jättespännande. 600,
ja, det är inte ens spännande. Det är fullständigt jävla huvudlöst alltså.
Mm.
Ja, men förstår du själv komma till ett land där man förutsätter att man ska kunna kommunicera på ett visst språk, där man ska ha en viss standard och hygglighet emot vad det gäller behandlingen av de här. Va?
Mm.
Och glöm inte det, det är inte många år sedan som Estland och Lettland och Litauen var liksom lydrepubliker i vad det gäller Sovjetunionen. Mm. Och jag har ju själv sett det på nära håll. Jag har ju jobbat där under 90-talet och bara på 2000-talet. Va? Och sett liksom fortfarande den här post-sovjetunionismen, hur den liksom finns kvar i dryckeskultur och i utbildningssammanhang och sånt där. Så där tvättar man inte bort för fan. Det är ungefär som Jack Järklö sa, jag kan inte sudda ut mina militära erfarenheter eller liknande. Va? Och det tar ett par generationer innan de här länderna kan sudda ut sina sovjetiska influenser och påverkningar. Verkansgrader och så vidare. Va? Men det skiter man fullständigt i. Man ser att Estland är ett land i EU, så att kör på bara.
Mm, men sen så var det ju på tal, var det inte Ebba Busch va, som var ute, och så var det på tal att man skulle ge Somalia en massa pengar.
Ja,
för att de åtminstone då skulle ta emot sina landsmän som begick brott i Sverige någonstans. Och så ifrågasatte man det här då och sa att, men hur ska vi kunna garantera om vi då sätter människor i fängelse i Somalia? Hur ska vi kunna garantera alltså de skyldigheter vi har enligt svensk lag mot de människor vi låser in. Va? Ja. Och då så finns det plötsligen hur mycket pengar som helst att investera i just Somalia. Och man har någon föreställning om att man ska kunna i deras land med våra pengar styra hur de behandlar fångar i sina fängelser. Och jag menar, det är ju absurt. Det kommer man ju aldrig kunna göra. Utan det är ju det landets regler som gäller.
Ja, precis. Men egentligen är det två frågor. Det är inte bara frågan om att överföra då vad det gäller straffverkställigheter från ett land till en annan. Utan det är också sådana som blir avvisade av Sverige med stöd av utlänningslagen eller liknande. Va?
Mm.
Där man tidigare har haft vad han kallar för inhibition, därför att det inte är säkert att utvisa den här personen, därför han kan bli utsatt eller hon kan bli utsatt för tortyr eller dödsstraff eller vad som helst och så vidare. Va? Och nu ska man lätta på de reglerna så att det ska finnas en större vilja hos de somaliska myndigheterna att ta emot sina egna medborgare som blir utvisade ifrån Sverige. Så var det. Och sen gick ju pengarna, det vet inte fan vart de gick någonstans, men det var till något privat konto som, eller till någonting i alla fall som stod premiärministern, eller jag tror det var premiärministern väldigt nära. Va?
Jag får inte ihop det. Strävan kan väl ändå inte vara att låsa in, alltså att målet är att vi ska låsa in så många människor som möjligt.
Absolut inte. Då har hela kriminalpolitiken har ju gått åt helvete överstyr, och frågan är om de inte redan har gjort det. Va? Men det är mycket större frågor i det här, och det jag blir brydd över ibland när jag tittar mig runt om och över axeln och funderar på om folk har blivit rent allmänt dumma i huvudet eller liknande. Va? Nej, men ser de inte kopplingarna fast i olika skalor, va? Alltså olika grader i helvetet, att Trumps ICE-politik nu i USA, va? Liknar mycket våran strävan, liksom, att vi ska ut med alla jävla som inte har rätt att stanna i Sverige. Va?
Mm.
Så frågan är när vi får en egen jävla ICE-styrka som springer omkring och härjar.
Det är ju min fasa. Det är min fasa. Rätt som det är alltså. Jag har ju skojat om att jag är en jävel på armborst och att jag ska bygga en palissad runt mitt hus ute i skogen där.
Mm.
Och det vet jag fan. Det är avgörande hur det går i valet här alltså.
Ja, nästintill. Men jag är en jävel på att hantera KSP 58 kan jag säga. Mm. Nu är de kunskaperna liksom flera 40-50 år tillbaka i tiden. Va? Men med lite träning ska du kunna ta upp någon. Alltså, plats på palisaden, för fan, jag kommer.
Ja, perfekt. Men jag måste säga armborst, det är fan inte att förakta. Det är tyst också, det är tyst jäkla vapen.
Ja,
men det är också det enda vapen som jag trakterar.
Jo, Fatima, nu är det på det sättet att nu har vi gjort ett snapshots från reality här och gått igenom vad som har hänt 2025 sen vi började arbeta tillsammans.
Mm.
Och från mina utgångspunkter så måste jag säga att jag är väldigt glad att jobba tillsammans med dig. Jag tycker att vi har gjort ett bra jobb, vi har haft bra ämnen och jag tycker att vi har levt upp till ditt eget motto för den här podden, att vi ska vara en sansad röst i samtiden.
Ja, faktiskt, jag instämmer. Och faktum är att jag får väldigt mycket feedback i sociala medier där man då upprepar den här devisen, att de tycker verkligen att vi är en sansad röst i samtiden, och det gör mig glad.
Mm. Men det måste också finnas kritiska röster, och de ska man inte sopa under mattan.
Nej, naturligtvis inte. Och jag är ju väldigt, väldigt öppen, och ibland så har jag blivit varnad sådär, var inte sådär öppen Fatima, var inte sådär tillgänglig. Men jag tycker att det bygger på det. Vill man vara en sansad röst i samtiden, vill man ha en dialog, då får man ju också bjuda på sig själv.
Mm.
Fast jag brukar dra en gräns då vid om människor är oförskämda och dumma. Då brukar jag säga, ja men bra, fint, jag har tagit del av vad du har sagt och sen släpper jag det, va? Men man får tycka annorlunda, man får ha en annan åsikt än jag. Och om man då säger, hörru du, jag tänkte på en sak, så här sa du, så här tycker jag, då är jag villig att diskutera det, eller åtminstone leverera ett svar. Mm. Och jag brukar säga att allt som jag tar del av på ett eller annat sätt, så svarar jag på det.
Mm.
Utom just kanske sånt där det står, ja, gud, vad har jag råkat ut för? Jävla Hamas-kramare, du vill mörda judar. Om någon säger så, alla mina judiska vänner hoppas jag ställer sig upp som en person nu och försvarar mig. Nej, men alltså såna saker, ärligt, jag lägger inte tid och energi på det, för det är så fruktansvärt dumt.
Nej, men det är sånt där, typ bara liksom turn the blind eye to the problem, fast det är inte ens ett problem. Det är, när någon skriver på det sättet så är det mer fel i huvudet på den som skriver så än det budskap man vill leverera, va?
Ja, och sen brukar jag få sådana här, men det är mer när jag ger mig in, för jag ska sluta med det, men jag ger mig in i debatten i sociala medier och säger ifrån när folk är alltså dumma. Till exempel det här exemplet jag drog tidigare, när de hånade den numera framlidne rapartisten Einar då och gjorde sig löjliga över hans död.
Mm.
Det är ju faktiskt någons barn, och det är en pojke som inte får bli äldre än 19 år, va?
Mm.
Som mördas i närheten av sitt hem. Det är nog så fruktansvärt, och det gör man sig inte löjlig över. Man skärper liksom. Men, och det är vuxna människor, det är ju inte snorungar som sitter och håller på med sånt här.
Men det är ju det stora problemet med sociala medier och såna grejer.
Ja.
Jag kommer ihåg, jag har suttit som elevrådets ordförande under hela jävla mellan- och högstadiet. Då delade jag faktiskt det med Mona Andersson, som ser mera gifte och bytte namn till Mona Sahlin.
Ja.
Men det är en helt annan fråga, va? Men där välkomnade jag alltså redan, jag kommer ihåg från, fan, gammal var jag, 12 år, när jag gick i årskurs 6 liksom.
Ja.
Och då välkomnar jag en öppen debatt öga mot öga, face to face. Du får stå för dina åsikter,
ja,
och är de välgrundade, bra argument med mer. Och så följde det med hela vägen upp och även genom skolgången, ja, på gymnasiet, universitet och så vidare, polishögskolan med mera. Men i dagsläget med de här förbannade jävla sociala medierna, där kan du sitta som en jävla anonym bakom ett jävla skynke och ha någon jävla hashtag eller liknande, va? Och vräka ur det precis vad fan som helst, va?
Ja.
Och människor, det ska jag tala om för dig. Jag har många vänner som är kändisar på ett eller annat sätt, va? Och det är helt klart, de tar jävligt illa vid sig av det här. Men utåt sett intervjuer med mig och säger, nej men för fan, det där skiter jag i.
Ja.
Det gör man ju inte.
Nej, alltså det är väl klart att jag tycker att det är skittråkigt om jag nu går in i ett sånt här kommentarsfält och bara säger, sansa er nu, skärp er, så här beter man sig inte. Och så får jag till svar, förutom att det är ett fruktansvärt dåligt argument, men så här, ja men du, din jävla muslimfitta, va?
Mm.
Och grejen är den att jag är inte muslim. Jag heter Fatima för att mina föräldrar tyckte att det var ett vackert namn. Mitt första förnamn, jag kör alltid den här, mitt första förnamn är arabiskt. Mitt andra förnamn, som alla tror är då ett svenskt förnamn, är hebreiskt. Jag heter alltså Elisabeth i andra namn. Och ska vi hålla på det viset och rota i namn, va? Vi tar Anna, Maria, alltså kvinnonamn, Sara. Så allihop de här Rut är ju bibliska och det betyder att de är hebreiska. Så liksom sätt er någonstans och håll truten. Men grejen är den, det som händer när någon säger, jag säger, skärp er nu, man hånar inte en död tonåring. Och jag har fått till svar, det är det enda argumentet, jävla muslimfitta. Alltså det som händer då, det är så fel på så många plan. Jag kan ju skaka det av mig, för jag är inte muslim. Men samtidigt så, alltså avfärda mig med en sån grej. Nej, jag tycker att det är så fruktansvärt absurt, för att vi har, jag hoppas säga, det tangerar så många olika ämnen. Vi har religionsfrihet. Vad fan, lägg det inte i om någon är muslim eller inte. Nej, men alltså, förstår du? Det blir så fruktansvärt fel. Plus att det leder ingen vart heller. Vad har det där med någonting att göra?
Nej, absolut inte. Men du har ju så stora kunskaper vad gäller etymologi och namn och såna grejer. Mm. Var fan kommer bo ifrån?
Det vet jag inte.
Inte jag heller.
Nej,
alla förstfödda pojkar i släkten har hetat Erik sedan 1600-talet. Det är så långt vår släktforskning. Så min äldre bror, han har ju Erik som mellannamn. Ja. Och så fanns det vissa kopplingar med Stig så här till släkten fram och tillbaka. Va? Och när jag kom upp i åren då ställde jag frågan till min mamma. Så här, var fan kom Bo ifrån? Bo Göran? Jag hittar ingen koppling någonstans till släktträd eller någon sån här relevans. Och då säger hon till min förskräckelse så här, nej, du förstår, graviditeten med dig, den var så väsensskild mot din bror, så vi var helt övertygade om att du skulle bli en flicka. Så jag åker hem från BB i ett jävla rosa fodral mitt i vintern. Ja. Och det förklarar jävla mycket, men inte svaret på min fråga. Nej. Och då säger hon så här, du såg ut som en Bo Göran. Och då frågar jag, hur fan ser en Bo Göran ut? Och om någon av våra lyssnare vet hur en Bo Göran ser ut atypiskt, så skicka det till Fatima, jag vill gärna veta.
Ja, just det. Jag googlade Bo. Namnet Bo är ett fornnordiskt namn som betyder bofast.
Ja, jag har bott här i och för sig 35 år. Så att, ja.
Jag heter inte Bo och jag har aldrig varit särskilt bofast. Jag har flyttat fler gånger än jag orkar komma ihåg i mitt liv.
Ja.
Så kan det vara. Fatima lär betyda allt ifrån modig till lejoninna till någon sorts urmoder och en man jag känner som kommer ifrån Iran sa att det betyder amma. Så det är ju spännande.
Mm.
Så det får jag vara. Jag får vara allas urmoder någonstans. Men jag tänkte på det. Vi hade ju vi pratade om Boden och Rönninge härom sistens. Och då kommer in en synpunkt. Den var, hur ska jag säga, förpackad på ett sånt sätt att jag tänkte först att jag skiter i det här, för att det var rätt oförskämt. Det kom under devisen skärp er nu för fan. Och så tyckte den här personen att vi i avsnittet hade sagt att det som hände i Boden, det var ingenting, det var en liten incident, och att det som hände i Rönninge var hemskt. Det har vi inte sagt. Det är väl typ det enda svaret jag kan leverera. Då har den här personen lyssnat så som han själv vill höra det. För det har inte sagts.
Nej, jag har gott minne, och det har inte jag heller något minne av. Man kan alltid lyssna tillbaka på podden, så får man se.
Sen är det också så här, vad är en incident? En incident kan ju vara en synnerligen allvarlig. Det beror ju helt på det. Nu återigen, det är semantik. Vad lägger man i betydelsen incident? Va? Sen så fick vi synpunkter på, i samma avsnitt så hade vi Kim Johansson med som berättade om hur det är i och med att debatt. Och jag står för det. Jag tycker att debatten kring det som har skett i Rönninge har fått, alltså vinkeln har blivit helt åt helskotta. Det har blivit en freakshow, och istället för att tala om det här hemska som har hänt så talar man om huruvida transpersoner ska vara på manligt eller kvinnligt fängelse. Och det är ju faktiskt inte det det här handlar om, utan Rönninge, det är ju en helt annan historia och en helt annan tragik. Det där är ju bara ett moment i den berättelsen, men det har tagit över hela den mediala debatten. Och av det skälet så blev jag väldigt glad när Kim Johansson ville låta mig intervjua henne. Så gjorde vi det. Och så kommer feedbacken och den låter ungefär så här då. Men det är inte många, de allra flesta har tyckt att det här har varit väldigt, väldigt bra. Men det kommer ett par röster. Den ena personen säger så här: hur kan ni jämföra Kim Johansson med den här stackars pappan i Södertälje som har lidit alla helvetes kval och som har mått jättedåligt och som mördade sina barn för att han trodde att han frälste dem till en bättre tillvaro. Och sen så kommer en lång utläggning om då liksom hur hemsk Kim Johansson är. Och så ifrågasätter man av vilken anledning jag, särskilt riktat till mig då, av vilken anledning jag låter en sån som Kim Johansson komma till tals. Det kommer en synpunkt till som lutar lite åt samma håll men som avslutas med orden: och vad är det som säger att inte Kim Johansson kommer att begå den här typen av brott igen? Och egentligen så svaret på de här två frågorna är i stort sett detsamma för mig. Orsaken till att Kim Johansson kommer till tal så är det dels för att jag ville tala om någon som har en personlig erfarenhet av detta och att jag är väldigt glad att Kim ställde upp på mig. Det andra svaret är Kim Johansson har avtjänat sitt straff och har kommit ut i samhället, och enligt de lagar och regler vi har på området så betyder det att Kim Johansson är som vem som helst utav oss idag och ska behandlas på det viset. Det är också så, den här frågan, vad är det som säger att inte Kim Johansson gör det igen? Ja, egentligen den skulle man kunna, vad är det som säger att inte Bosse imorgon får frispel och går ut och begår ett brott? Vad är det som säger att inte Fatima gör det, går över till grannen med en yxa? Nej, men jag menar, det vet vi ju inte, för det ligger i framtiden. Det har ännu inte hänt, vi kan inte ta ställning till det. Det som talar för att Kim Johansson inte kommer att begå brott igen, det är ju det faktum att Kim Johansson har varit på fri fot i 6 år och ingenting har hänt. Va? Mm.
Ja, så är det, alltså det du säger, Fatima, det är ju liksom alldeles korrekt. Va? Men det finns några sådana här, vad ska jag säga, pitfalls i själva resonemanget där. Och det första är ju liksom att vi säger att hon har avtjänat sitt straff, hon har zonat sitt brott, hon är ute i samhället, ska behandlas som vem som helst. Ja, det var du och jag kan säga, och så ska det vara i praktiken, men så är det ju naturligtvis inte.
Nej, men det är så ser lagen ut.
Ja, men självklart, men jag säger att så är det inte. Alltså det är ena sidan i det här, det läge läta, det läge förändra resonemanget. Yes, lagen är sådan, men egentligen så ser den annorlunda ut. Va? Därför att det är en stigmatisering i sig, va? Och sen har du ju rätt till hela resonemangskedjan där, va? Men när någon säger så här: vad är det som talar för att hon inte ska begå grova våldsbrott igen? Ja. Då vänder man ju bara på den frågan och säger: vad är det som talar för att hon ska göra det?
Ja, precis.
Och då kommer svaret, och nu är det pingpongmatch här, va?
Ja.
Och då kommer svaret: ja, men hon har ju gjort det, absolut, men hon har zonat sitt brott.
Ja.
Och hon är försatt på fri fot, varit ute i den fria luften i 6 år och har inte hänt någonting.
Nej, precis. Det är exakt
och
min
då,
mening.
Och då borde ju liksom debatten där vara avslutad.
När vi ändå är inne på liksom att människor har synpunkter, mitt i den här raddan utav synpunkter på Instagram i det här fallet, så dyker upp en tjej, jag vet faktiskt inte vad den här tjejen heter, men hon kallar sig på Instagram för Goals by J, eller Goals by J. Clever till tusen här, måste jag säga. Hon skriver så här: jag tänkte på dina tankar kring varför mordet i Rönninge får mer uppmärksamhet än mordet i Boden. Har inte det att göra med att gärningsmannen i Boden är död medan Vilma lever? Det är det första. Mm. Och så fortsätter hon då: mordet i Boden är ju på så sätt uppklarat, vilket fallet i Rönninge inte är ännu. Och så en fråga till podden. Vet att det för många år sedan gick att lämna in vapen till polisen utan åtgärd under en viss dag. Skulle man kunna göra samma sak för ouppklarade mord? Det vill säga låta gärningsmän berätta om vad de gjort och var kroppen finns. Jag tänker särskilt på det här Helena-fallet i Mariestad. Det var skönt för hennes anhöriga om de till slut får veta vad som har hänt. Och då så har jag varit inne på det här lite grann. Så att min första reflektion var att när det kommer till det här med Rönninge och Boden, så står ju jag kvar vid att det som lockar, eller det som skiljer fallen åt, det är just massmedialt, det är de olika beståndsdelarna, va? I Rönninge så har vi en misstänkt gärningsperson, alltså i Boden har vi en gärningsperson som är psykiskt sjuk. Och som numera faktiskt också då, precis som Goals by Jay påpekar, inte lever längre.
Nej.
Så därmed är det ju, kan man säga, uppklarat. Det lär ju inte hända så mycket mer med det här. Men i Rönninge så har vi ju det där. Vi har en misstänkt gärningsperson som tidigare är dömd för grovt brott, som ter sig apart, som är i en flytande skala mellan kvinna och man och så vidare och så vidare. Så att jag står för den här freakshow-analysen, och det var ju du som sa faktiskt tidigare, Bosse, att vad sa du, den mediala, det rymde bara en liter bunken
tillbringar.
Men sen så tänkte jag på den andra frågan, jag tyckte den var intressant. Skulle man kunna ha någon sorts allmän amnesti så att alla som har begått mord skulle få komma och berätta om de här morden och inte åka dit? Första problemet för mig, men sen ska du få ta över, det blir ju mord preskriberas ju inte längre. Vi kan ju inte gärna utlova att den som berättar om ett brott som inte är preskriberat ska slippa lagföras för det. Det funkar ju inte riktigt. Så det är väl det problemet då.
Ja. Fast här haltar ju resonemanget. Om jag förstår frågeställaren rätt, va, så är det hon gör en koppling till vad det gäller amnestireglerna som vi hade för vapen. Man lämnade in dem under en viss tid,
ja,
och så liksom sket man i resten vad man sunt i. Och jag menar, där var det fortfarande gällande så att det var liksom vapenbrott om det innehade de här vapnen utan licens med mera. Va?
Mm.
Så det var inte frågan om präsk eller något liknande, utan det var brotten fanns ute i omlopp och det var pågående, perdurerande brottslighet, som man brukar säga, så länge du har vapnet i din besittning. Mm. Men då säger du så här, nu skiter vi den här lagstiftningen under den här begränsade tiden, lämna in era vapen så slipper ni lagföras för det. Så i den meningen så är ju frågeställarens koppling, den är helt korrekt.
Mm.
Så att det har ju inte någonting med det här egentligen att göra, som du säger, Fatima, att det liksom inte är preskriberat, utan man säger så här, okej, de här morden är fortfarande ouppklarade, kommer aldrig att preskriberas, men nu under en månads tid kommer ni hit och berättar att det är ni som gärningsmän, håller om var kropparna finns någonstans, så går ni fri ifrån vad det gäller ansvar. Och då skulle det strida emot vad det gäller tro och heder, och emot vad det gäller, alltså det skulle vara så jävla, man skulle kliva över alla grundläggande rättsliga principer, va?
Ja, men alltså inte fasen kan man underlåta att lagföra någon för ett brott.
Ja, man gjorde ju det med vad det gäller vapenlagstiftningen.
Ja, okej då. Men det, där känns det ju lite grann för mig som att ändamålen helgar medlen. För hade man ju inte fått in de här. Och som du säger, det är ju som ett pågående brott.
Ja.
Så länge man har vapen i sin besittning som man inte har rätt att ha,
ja,
så är det ju ett pågående brott.
Mm. Men då säger lagstiftaren så här, då bryter vi den här kedjan under, så sen nu, februari månad 2026.
Mm.
Så alla ni som lämnar in vapen, lämna bara in dem, va? Vi behöver inte göra någon utredning om hur ni har anskaffat dem, var de kommer från. Bara kasta in dem här så kommer vi destruera dem. Ja, och det är ungefär som man säger så här, okej, lämna in en cola så får du två tillbaka, va? Och det är på den nivån, och det går inte att jämföra med att någon som har berövat en annan människa livet skulle gå fri för det, för brott som aldrig preskriberas, som du mycket riktigt påpekade, va? Och att man då skulle kunna gå fri från det. Och jag kan bara säga, man skulle inte gå fri från det, för man skulle vara så jävla stigmatiserad, så jag tror liksom att gatans domstol skulle ta över den här grejen, och då hade vi skapat ett helt nytt problem i samhället.
Ja, just det, absolut. Jo, men det får man ju inte. Då skulle vi plötsligt utöka det här som jag då tycker är naturligtvis helt vansinnigt med kronvittnen och anonyma vittnen och det hela. Med, alltså då skulle man ju plötsligt säga att ja, men alltså om du som när det gäller grova brott och som förövare eller gärningsperson kommer in och berättar för mig vad du har gjort,
så att vi löser det här brottet. Då kan du utbyta mot det få en anonymitet. Du slipper lagföring och så får du en anonymitet.
Ja, men vad är på väg någonstans? Men jag måste säga det, jag gillar frågeställningen, för att det är lite grann att det blir hjärngymnastik i det, va?
Ja, det här är en person som har tänkt till, helt klart. Ja,
precis, hon har tänkt till.
Jag gillar när människor gör jämförelser på det här viset.
Ja, absolut.
Och faktum är, det här slår mig, att jag jobbar ju mycket mot både Katrineholm och Nyköping och sådär. Och så var jag in på polisstationen i Katrineholm och jag skulle, så att säga, återigen, det är ganska ofta så att jag är där och det är målsägande förhör då, så att jag är där som målsägande beträde. Och så vet jag att jag sitter och väntar på målsäganden då i det här fallet. Och det tar lite tid. Och rätt som det så kommer in en man som ser lite stressad ut. Och han bär på en stor så här, det är liksom schablonbilden. Stor jäkla gymbag som verkar förhållandevis tung. Och han kommer in och han börjar prata liksom med poliserna bakom disken där. Och vad ska jag göra av de här då? Han verkar allmänt liksom stressad och pressad av situationen. Och jag tänker, oj då, vad är det här? För att det gick från att vara ganska lugnt eller sävligt tempo där inne till att bli lite mer sådär nervigt. Och sen kommer då en polis så småningom ut vid en sidodörr och öppnar den och tar emot det här. Och innan dess så har den här mannen hunnit öppna den här gymbägen, och det är bara någon meter ifrån mig. Och liksom visar, jag hann inte räkna efter, men det var en jädra massa vapen i alla fall. Det var väldigt mycket. Mm. Och han liksom öppnar upp den där, och vi är ju flera människor som är i det här väntrummet. Och så här, öppnar upp och säger, vad ska jag göra av de här då? Det var ganska spännande. Och där satt jag och tänkte, hoppsan.
Berätta inte sånt där, för du strör salt i mina sår. Min pappa, när han dog här för några år sedan, han hade jävla massa vapen också.
Ja.
Och vi hade ju sommarställe ute på Åland, på kök här. Och där var ju vapnet vapenskåp. Och så då rensade jag ut det där och så åkte jag till vapenhandlare i Mariehamn. Och då säger han så här, ja men de här bössorna då, det var ju såna här sack och kulvapen då. Så ja, de här kan jag nog sälja, va. Men så hade pappa också en gammal jävla hagelbrakare, va, som hette Tikkakoski, någon jävla kaliber 16 som aldrig liksom hade funnits på marknaden på senaste jävla 100 år, höll jag på 50 år i alla fall. Så är den där jag kan inte ta emot, sa han så här. Och då hade jag pratat med polisen på Åland tidigare, och så har de sagt, ja men vi har möjlighet att ta emot den där för destruktion, vi kan sälja dem på offentlig auktion och såna grejer. Och jag vill bara bli av med skiten, va. Och då säger hon, den här vapenhandläggaren då, att ja men kom in med den på polisstationen då. Ja, och då förstår du ju resten här, va. Där kommer jag in mitt på dagen, in i receptionen där folk sitter och tagit kölappar. Ja, det fanns ju inga jävla fodral eller liknande. Så jag kommer in med en hagelbrakare under armen och det blir panik, va. Och så kommer...
Du hade ingen gymbag i bussen.
Nej, jag bar den i handen. Jag tog från bilen i handen in på polisstationen. Jag ville bara bli av med det där jävla skräpet eller skrothögen. Då, va?
Ja.
Och då kommer vakthavaren med fel ner, vet, en stor stöddig jävel. Sådana här killar som spenderar ungefär 30 timmar i veckan på gymmet, va? Med svullna biceps med kort där med jävla skjorta. Va? Och då säger han till mig så här att, ja, jag förstår att du är polis. Så här, ja, det kan du göra fan på. Men du, vad skulle du ha gjort om det kom in någon på en polisstation i Sverige med en hagelbrakare under armen? Ja, inga problem, jag hade skjutit den jäveln. Tillbaka till frågeställaren där, va?
Ja.
Jag tycker det är jätteintressant, och jag skulle vilja bara säga så här. Vi vill nog ha mer sådana frågor.
Den typen av frågor är jättespännande.
Ja,
för att det finns inget solklart svar. Eller jo, det solklara svaret är att nej, tyvärr, vi kan inte göra så, för att det går inte att lova en sån, den typen av amnesti. Det går inte. Men det är otroligt intressant att leka med tanken.
Mm.
Och det är klart att visst skulle det kunna vara en väg till att klara upp de här.
Ja, i teorin funkar det, men i praktiken så är det ett alldeles för stort steg att ta. Lyssna nu väldigt noga. I dagsläget, skruva fram klockan. Nu har inte vi någon jävla kristallkula här. Skruva fram klockan 5 år och säg, vad står vi då vad det gäller i kriminalpolitiken? Hur ser det politiska landskapet ut? Mm. Hur ser världsläget ut? Har det blivit en ny världsordning där det liksom inte det här regelgrundade samhället
där jag tvingas sitta bakom min palisad med min armborst?
Ja, men du är ju ett tryggt sällskap. Jag tar min KSP 58. Så att där fixar vi. Men liksom det intressanta är liksom tankar, va? Och då är det rätt roligt också att följa och höra liksom vad våra lyssnare som är så jävla ödmjuka och fantastiska i sin egen logik med mera, vad kommer in och har funderingar på. För det kan ju också, och det är typ det är samma sak med den här frågan, det väcker ju nya frågeställningar hos oss där vi så att säga, maskineriet bara går igång i skallen och säger, ja, men fan, svarar man på det där egentligen, va?
Det gnisslar en aning, men det går fortfarande runt sig.
Precis. Det var vad man brukar säga. The rat is dead, but the wheel is still spinning. Det är väl vad man kan säga. Man kan säga in i framtiden här som vad som kommer hända. Förutom allt det som du tidigare har flaggat för. Va?
Jag tror att jag menar, fortsätter vi på inslagen väg med att allting ska, alla ska vara i fängelse och alla som vittnar mot varandra ska vara hemliga.
Ja.
Så nog fasen kan vi då införa en amnesti om du bara kommer och berättar om de här 10 brotten så vi får en fin uppklaringsstatistik. Ja. Så lovar jag dig ett... Det finns ju de där byarna fortfarande uppe i Norrland där det är svårt att sälja hus. Ja. Så att du får en egen kåk i Visträsk.
Eller när de har gjort allt de ska, de har berättat, man har pekat ut, man har hittat kvarlevor och sådana grejer. Då finns det en sån här liten förordning som talar om hur lagen ska tillämpas, va? Men då kan man ha en liten förordning där liksom, i tillämpningen av den nya lagen om amnesti för grova våldsbrott. Så här. Första paragrafen, vi bara skoja. Det är så här, va, Fatima, att när du och jag sitter och pratar med varandra, vi sitter, så blir det ungefär som att vi triggar varandra. Det kommer en grej där, så kommer en annan här pingpongmatchen, så lägger man en lobb och så får man en smash tillbaka. Va?
Ja.
Och så står det liksom 1-0. Och sen, men ett fenomen som har dykt upp vid flera tillfällen, det är också när vi börjar resonera om olika saker, så får man alltså såna här fula tankar, eller inte fula tankar, man får tankar och bilder i huvudet som vandrar runt och som man då måste förhålla sig till och i bästa fall sortera ut någonstans, va? Och i alla fall, och då, första gången som du sa till mig att mottot för den här podden, Fråga kriminologen, det är liksom att vara en sansad röst i samtiden.
Ja.
Och då dök en bild upp i min skalle. Och som jag hade så jävla svårt att hålla mig för skratt till att börja med. Va? Och sen till slut var den bara så absurd så att jag var tvungen att stå bort den.
Mm-hmm.
Och det här är alltså tillbaks till 1973.
Då var jag fortfarande förhållandevis oskyldig.
Ja, men precis. Men det finns såna här roliga datum i samband med det här, september 1973. Och det är ett datum som sammanfaller, och det är att den tidigare kungen Gustav VI Adolf dör. Han dog det datumet, och samma dag naturligtvis så tillträder vår nuvarande kung, Carl XVI Gustav, sitt ämbete. Och samma dag i september här så föds prins Daniel. Det är en sån här ganska rolig coincidence med 3 datum. Men kort därefter i alla fall så står vår nyblivne kung och håller tal inför, heter det fortfarande konseljen på den tiden, jag är helt säker på. Och det säger så här, mitt valspråk ska vara för Sverige i tiden. Och den här jävla grejen, den dyker upp i min skalle och liksom säger så, vad fan har Carl XVI Gustav och Fatima för någonting gemensamt? Liksom.
Fast för Sverige i tiden, ja, och en sansad röst i samtiden. Ja,
ja, men det var, alltså, i tiden, det är ju samtiden. Det ska vara, alltså, i livets olika skeden orubbla. Han ska vara för Sverige i tiden, det vill säga i samtiden. Samhället förändras, han har ju suttit där för fan i 60 år eller vad det nu blir.
Mm.
Men i alla fall, och det var inte någon mer med det, det var bara den fula, eller bilden, ska inte säga fula, den bilden som dök upp i min skalle, va? Och tänkte så här, hur fan kan du koppla ihop det här liksom? Men tydligen gick det på något sätt mellan några ganglig skalle.
Vad är det för koppling mellan Fatima och nuvarande kungen? Ja du, förutom att det faktiskt var min pappa som var befäl över kungen i flottan.
Ja,
när han fick sin militära utbildning.
Och
att min pappa har berättat en massa spännande historier för mig om hur hovet var ju på hela tiden där. Och kronprinsen fick ju inte komma till skada på något vis. Och det fanns ju påbud. Och han var väldigt, väldigt snäll och vänlig. Min pappa sa att det är nog kanske den mest meddelsamma och vänliga människa han har träffat. Mycket, mycket sympatisk på alla sätt och vis. Men till slut så var det så pass mycket påbud, om jag nu minns den här historien rätt, från hovets sida. Och de var så oroade för kronprinsen. Så han var otroligt begränsad egentligen i det var vissa saker som man då uppenbarligen inte kunde utsätta honom för.
Nej.
Och det slutade med att vid något tillfälle när de då ligger i hamn, så är det lite saker som ska göras som bedöms som riskfyllda. Så då säger min pappa, kronprinsen, säger han. Ja, säger nuvarande kungen. Ser kronprinsen den där sopskyffen där, eller sopborsten där borta? Ja. Kan kronprinsen ta den? Ja, det gjorde han ju. Ser kronprinsen den här gräsmattan där borta? Ja. Kan kronprinsen ta med sig sopborsten och sen gå och sätta sig på gräsmattan? Ja, sa han, och så gjorde han det. Och sen kom det en massa brudar, för de såg ju att det var ju kronprinsen. Liksom. Så under tiden så gjorde man då arbetet på fartyget, och sen så höll farsan koll på att kronprinsen inte blev bortrövad från gräsmattan där nere.
Han hade ju sopkvasten.
Ja, men alltså, jag menar, det var ett uppdrag, håll reda på sopkvasten, eller ta med dig den, eller gör någonting med den. Men nej, det verkade inte som om han hade någonting emot det, men det var så att säga... Naturligtvis var det väl inte så hela hans utbildning gick till. Jag kan inte föreställa mig det. Men det, så löste han en knivig situation.
Ja, det är så. Att det,
ja, nej, men det han sa alltid. Det är en mycket, mycket, mycket vänlig människa det där, som min pappa.
Nöden är ju uppfinningarnas moder.
Så att... Men däremot så vet jag inte, utöver det så har jag nog ingen koppling till kungahuset. Men det kan vi ju ändra på. De kanske ska lyssna på Fråga kriminologen, tänker jag. Och sen bjuda in kriminologen till ett litet samtal. Vi spanar lite framåt. Imorgon så tar jag faktiskt egen juridisk representation. Det här, vet inte om det är ett brittiskt eller ett amerikanskt talesätt, där man säger att only a fool has himself for a lawyer. Och i det här fallet så har jag då tagit in egen juridisk representation. För imorgon ska det göras affärer kring Fråga kriminologen. Mm. Och det ser jag mycket, mycket fram emot. Och jag ser fram emot hur spännande det ska bli att få ha det här samarbetet. Och ha helt andra möjligheter än det har varit nu då på sistone. Och någon gång, jag har ju lovat och svurit att jag ska skriva en bok om alla turerna kring hur Fråga kriminologen kom till. Och sen allting som har hänt fram och tillbaka. För att det har ju faktiskt varit en hel säsong alldeles från början. Som en person sumpade fullständigt, alltså kastade i soptunnan. Så att det finns ett antal förlorade avsnitt.
Mm.
Så det har varit mycket turer, och det skulle nog kunna bli en egen liten dokusåpa det här om man ville. Men hur som helst, jag ser fram emot... framförallt, och där är också synpunkter som har kommit in, det är så här, älskar er podd, men när du och Bosse sitter på lokal och pratar och det är en massa ljud i bakgrunden, då har jag jättesvårt att koncentrera mig på innehållet. Och det får jag har fått ta till mig det. Jag har inte svårt personligen att koncentrera mig när det är ljud i bakgrunden, utan jag tycker att det kan vara lite trevligt att det är stimmigt, men samtidigt, det är så okej. Vi kör. Det kommer inte att vara en massa ljud i bakgrunden framöver. Om vi inte får för oss att vi ska nattsudda någonstans.
Ja, men det ska vi göra.
För det ska vi göra.
Ja, men vi pratar om det, liksom vad som ligger runt hörnet. Mm. Och det ena är ju naturligtvis det som du ska göra imorgon, som på ganska avgörande sätt kommer att förändra förutsättningarna för det vi håller på med. Till det bättre ljudmässigt med mer. Men därmed inte sagt att vi alltid kommer befinna oss på den plattformen eller... med den tekniska utrustningen mer, utan det kan ju vara så att vi gör ett nedslag i verkligheten någonstans.
Jag tänkte, ska inte du och jag ut liksom verkligen så där i verkligheten och lösa brott tillsammans? Ja, det skulle ju vara skitkul.
Ja, men det kommer längre fram. Nu får vi, alltså vi kan ha många bollar i luften samtidigt, va? Men vi får se till att vi plockar ner några först, va? Så att jag gör någonting av det, va? Men det som ligger definitivt i framtiden, om vi håller oss till vad det gäller det här med podden. Mm. Det är ju dels det som jag sa som du ska göra imorgon, va? Mm. Men sen är det så att vi har ju lovat varandra att vi ska ju dygna.
Ja, ja,
vi ska,
men absolut,
vi ska sitta
absolut,
ett helt jävla dygn, och vi ska ha vissa grejer som är förbestämda i en agenda, men i övrigt så är det liksom improvisationer med mera, men med möjlighet till att kunna bjuda in människor i vad det gäller dygningen, så att säga.
Ja, precis. Jag har ju alltid, alltså från början, innan det här med den digitala revolutionen och podcasts och sånt, ja, så var ju jag i färd med faktiskt tillsammans med ett gäng, men det var ju så dyrt på den tiden. Vi ville ju köpa en egen radiokanal, alltså. Ja. En egen frekvens. Ja. Men det var ju skitdyrt på den tiden. Det var ingen av oss som hade råd med det. Mm. Men jag har ju alltid drömt om att få vara en röst i natten. Sådär. Telefonväkteri och folk ringer in och pratar med mig på nätterna om allt mellan himmel och jord. Och om vi dygnar, alltså klart man vill ha någon form av telefonväkteri och, så att man får in lite röster i det hela som ringer in. Och förslagsvis då som alla frågar kriminologens lyssnare klarar av och som de är väldigt bra på.
Ja, ja, ja.
Det vill säga ställa frågor och ha synpunkter på ett sansat sätt.
Men nu fick jag en sån här bild i skallen igen. när man sitter och dygnar, man har ett program, man har gäster, alltså kommer in via telefon eller vad det nu är för någonting. Va? Och så kommer man till en läge efter 17 timmar så här, ja, nu har Fatima somnat här, så nu får jag prata lite tyst, men jag får ju fortsätta, och så kör man i egen jävla monolog.
Nu har Fatima somnat, så att nu tar jag fram kajalpennan här och ritar lite.
Ja, precis. Eller sparkar med arslet och säger, vakna för fan, du bryter kontraktet.
Ja, just det. Ja, precis. Ja. Faktiskt, en inbjudan som fråga kriminologen har fått, som jag tycker att vi ska hänga på, eller jag har bestämt över ditt huvud att vi ska hänga på.
Ja, då följer jag med.
Det är Stockholm Crime Festival här i april månad.
Ja.
Nu ska vi bara förhandla om vilken dag vi ska vara med och under vilken punkt, om det är så att vi ska sitta där och köra kanske ett avsnitt live och snacka.
Ja.
Eller om vi ska... Som sagt, vi behöver lämna ett svar.
Och svar kommer vi förstås att lämna. Men först går färden genom ett upplyst Värmdö i vinterkvällen mot stan och tåget tillbaka till de sörmländska skogarna. Morgondagen bär mycket i sitt sköte och jag vill vara utvilad. Du har lyssnat på Fråga kriminologen med Fatima Adberger och Bosse Åström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila mig på juristfirmaadberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande beträde eller annan juridisk hjälp, är du varmt välkommen att maila mig på samma adress. juristfirmaadberger@gmail.com. Det går även bra att ringa mig på 0762 7277. 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Sång och musik, Andreas Bergström och punkbandet Kattskrället. Tack för att du har lyssnat.